Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Långt innan Marcus Berg missade en gyllene målchans mot Spanien i EM-premiären och sedan fick känna av hat via sociala medier, så fick Staffan Tapper en liknande stämpel, men under VM i Västtyskland 1974. Sverige låg under med 1-0 mot Polen när Tapper kunde utjämna från straffpunkten, men Polens målvakt John Tomaszewski räddade. Och Sverige förlorade matchen, och med det försvann även medaljchansen. Sommaren 2015 träffade jag den förre Malmö-spelaren Staffan Tapper, som såg ironin i att han gjorde sin bästa landskamp någonsin mot Polen, men att det var straffmissen som satte sig. Jag brukar säga att det är fantastiskt att bli ihågkommen för något, konstaterade Tapper i poddintervjun som jag klassar som en av de mest intressanta jag gjort. I intervjun berättade Tapper framförallt om Sveriges VM-äventyr 1974 när man till slut blev femma. Men även om varför Tomaszewski kunde rädda straffen och hur han märkte av reaktionerna. Dessutom talade Tapper om det täta umgänget med pressen på den tiden där förbundskaptenen Georg Åby Eriksson alltid bollade startelva med en utsänd reporter. Men även om hur mycket kraft förbundskaptenen lade på VM-låten. Och att Staffan Tapper och hans klubbkamrat Bosse Larsson tjänade extra på att spela i rätt skor. Dessutom hade Tapper tydliga åsikter om hur fotbollen, både från spelarhåll och klubbhåll, måste öppna sig mer. Sommar, semester, sol förhoppningsvis och ledighet. Och podden kör en lite mer nostalgisk inriktning istället för nyheter. Ja, man vill ju inte intervjua en MFF-spelare som är i Polen nästa vecka eller var de nu hamnar. Utan därför tittar vi tillbaka till gamla stora mästerskap där svenska landslag varit med och både gjort bra och dåliga saker. Och denna gången är det ett VM som formade mig. Det första VM jag följde 1974 då Sverige blev sensationella femma i Västtyskland. Och vi träffar Staffan Tapper. Vi och vi, det är ju bara jag. Jag träffar Staffan Tapper på Swedbankstadion i Malmö. Och vilken man! Jag är helt fascinerad av honom och det han har att säga. Och som ni ska få lyssna på snart. Och det var ju lite, jag kände mig lite som han själv berättar om längre fram i podden. Det här med straffen. Han missade ju en straff och det blev ju en rätt stor grej får man säga. Han missade en straff mot Polen som, ja, det kostar ju lite men... Så är det ju i fotboll. VM 74 var annars en fantastisk turnering och Ronnie Hellström blev med i världslaget och Ralf Edström skakade tyskarna och ja, det var ett mästerskap som gör att man ibland kan längta tillbaka till förr i tiden, men vi vet ju alla att
det är inte bättre för, det var bara annorlunda. Så att det är Staffan Tapper, mittfältare i J.O.B. Erikssons landslag i VM 74 som vi träffar på Swedbank Stadion för att blicka tillbaka till ett VM som satte folk i brand och där VM 74 nästan blev som VM 94-generationen i popularitet. Alla vill ha långt hår som Ralf och så. Och som vanligt en faktaruta i starten och denna gång med Staffan Tapper när han ska åka till Västtyskland 1974. Vilken ålder var du i när ni laddade för VM 74?
Ja, jag hade väl kanske det bästa fotbollsåldern, 25-26 år, så att jag var mitt i karriären.
Vilken klubb spelade du för?
Ja, jag spelade Malmö FF.
Vad hade du för position?
Ja, jag var mittfältare.
Hur länge hade du varit med i landslaget?
Ja, jag debuterade i landslaget 71, borta mot Israel. Så att jag hade varit med ett par år. Jag hade följt Åby.
Vad var din roll i gruppen?
Ja, alltså, om du tittar rent fotbollsmässigt så hörde jag väl till en av dem, om man ska kalla det lite vattenbärare. Kompletteringsspelare till de stora stjärnorna.
Vad var dina förväntningar inför VM i Tyskland, eller i Västtyskland då, 1974?
Alltså förväntningarna var ju att få vara med i ett VM. Bara själva den biten tyckte jag var jättestort. Sedan var det ju ett väldigt bra lag. Det var väl medveten om att vi hade ett bra lag. Hur långt det skulle räcka, det visste jag inte. Men det var vi helt klara på att det skulle räcka längre än bara till ett gruppspel.
Om vi börjar med VM-kvalet så var det ju en dramatisk historia. Och du var ju med där också. Ni var i en grupp med Österrike, Sverige, Ungern och Malta. Det var bland annat en klassisk match på Malta på gruset. Var du med då också?
Ja, stämmer det. De kastade sten på oss.
Ja, var det så alltså?
Ja, absolut. Matchen var avbruten och det var inga små stenar. Det var alltså, man skrapade av planen då med stora stenar som man la vid sidan och det plockade folket upp och kastade in så det bröts av mitt i alltihop.
Varför gjorde de det?
Ja, det var vi fick en straff va, som vi gjorde mål på va, och då blev det oerhörda konsekvenser av det. Så att det bröts av en liten stund va, tills man fick lugnat ner det lite grann.
Det sägs även att skådeplatsen för de svenska sportjournalister skämde ut, men det kanske inget ni märkte av?
Nej, alltså märkte av, det är klart man märkte av de här bitarna. Det var ju så på den tiden, jag vet inte hur länge det var, men att sportjournalisterna och lag bodde oftast på samma hotell ju, så att man umgicks ju mycket närmare då än vad man gör nu. Va? Så naturligtvis så märkte vi av de bitarna. Både så de märkte av på oss och vi på dem.
Ja, okej, för det var väl flera som greps och sägs att någon julade naken i korridoren. Det var inget i eran korridor då?
Nej, det var inte vår korridor.
Men det blev så dramatiskt att det stod och vägde mellan er och Österrike så att det blev omspel.
Det blev omspel, ja. Och vi åkte ju från en sandplan i värme på Malta uppom Stockholm till snö i Gelsenkirchen, så att det var väldigt skillnad på väder och förutsättningar.
Och det bara gjordes på några dagar?
Ja, det var bara en veckas mellanrum.
Hur nervöst var det?
Ja, alltså för det första var ju rätt stor besvikelse, för Malta var ju ändå då som nu en mindre fotbollsnation. Och jag kommer inte ihåg vad vi slog dem hemma med, 7-0.
Ja, ni slog dem 7-0 hemma. Ja,
och det var väl att vi inte skulle göra fler mål va. Men det gjorde vi inte, så det var väl en besvikelse först va. Men sen fick man ju börja ladda den biten över Stockholm och träna igen och sen till Österrike. Det var korta turer va.
Och det finns ju på YouTube för er som är hugade. Klassisk snömatch. Ni spelar med röd boll eller?
Ja, det var alltså när man vaknar på morgonen. Det var fantastiskt, jag var nere i Schalke nu på deras akademi va. Och den gamla staden har de börjat riva nu, där vi spelade just mot Österrike. Men det kom lite nostalgi när man såg tillbaka det här. När man, det hotellet vi bodde på när man gick ut på morgonen så var det vitt. Jag tänkte, ska det bli match av detta? Men det var liksom, du vet, vi var sent inne på hösten. Där var inte tid till något annat. Det fick borstas upp linjerna lite grann och en röd boll. Och så blev det match.
Och Sverige vinner. Men jag har för mig, Bosse Larsson missar en straff.
Nej, jag har inte.
Han sätter
dit en straff, ja. Och men sedan gör väl Roland Sandberg det andra målet. Eller rättare sagt det första målet. Och Bosse gör det andra på straff, tror jag.
Och man är klara för VM. Andra raka VM-slutspelet i rad för Sverige. Nej, det måste varit lite, det fanns en del spelare som var med.
Det var det ju. Alltså spelare som Hellström och Busse och Nordqvist och Kindvall och det gänget. Gran också tror jag. Så att, jag var själv inte med, men jag var på sån här 40-lista. Om man ska uttrycka sig så, reserv på hemmaplan. Som det. Jag var väldigt stolt över det då. Va? Det var stort, bara har kommit så långt. Fick vara med och göra tester på hög höjd och så vidare, vilket var rätt så intressant. Men, ja.
Efter det så hade J.O.B. Eriksson kommit in som förbundskapten.
Stämmer, ja.
Och tagit det vidare. Vad är din bild av Åby som tränare och ledare?
Jag hade ju Åby mycket för att jag följde honom. Han blev förbundskapten 71. Va? Sen hade jag hela 70-talet och jag slutade landslaget efter VM-et 78. Va? Och det gör ju nästan Åby också. Så att, och innan då 71 så var han ju förbundskapten för ungdomslandslaget. Och där han hade med rätt många år också. Va? Så att, jag följde honom noga. Bilden av Åby för mig är ju tydligen stor ledargestalt. Var otroligt duktig på att ta ut rätt spelare så att man trivdes ihop. Ingen större fotbollsanalytiker eller fotbollstränare. Det skötte Laban mycket på vår tid. Men däremot den här känslan...
Alltså Lars Laban Arnonsson för er som inte kan säga det med förbundskapten.
Det är ju också, ja. Det får man förtydliga kanske. Ja. Jag tyckte han tog ett väldigt stort ansvar i själva taktiken, träningen, upplägget. Där Åby då kunde det här att det ändå tar ut en trupp på 23 spelare. De ska trivas ihop, bo ihop, leva ihop under rätt lång tid. Då. Det var en otroligt duktig på. Det var en enorm sammanhållning i laget. För kanske därför mycket han... Han var ju duktig på det här att spela lite piano och en god underhållare till laget. Han var duktig på det.
Ja, bara det att han gjorde VM-låter. Vi svenska fotbollsgrabbar. Ja, var du med och
jag var med på den. Jag har den där hemma också. Ja. Fantastisk låt.
Ja, men det är ju lite klassiskt. Men det är ju ändå rätt otroligt. Man har ju svårt att säga Erik Hamrén sätta sig en VM-låt idag.
Sen kan man ju undra om... Åby var ju så att han la väldigt mycket kraft på detta också, va? Och mycket tid på det, att det skulle bli bra och sång och vi övade mycket, va? Och det kunde ju bli lite grann att man undrade, ska vi inte öva lite mer på fotbollen? Det är för mycket tid kanske, men inte för Åby. Och han förstod vikten av att vi hade annat att göra än att bara tänka på fotbollen.
Hur var det liksom bevakningen av er från medias håll?
Ja, den var ju väldigt stor. Det var ju också en bit rent bevakningsmässigt. Det var ju att detta är ju efter OS i München. Där den här tragiska olyckorna med
attentatet 72.
Ja. Detta gjorde ju att vi hamnade ju i ett VM där vi var hårt bevakade, så att säga. Man låstes in nästan i rummen på natten och tysk och militär noggrannhet. Och det kändes lite konstigt. Det var vi inte riktigt vana vid. Men det gick ju att hantera det också på ett bra sätt.
Innan ni åkte till Västtyskland hade ni något träningsläge? Var ni...
Ja, vi låg ner i Ystad faktiskt. Va? En vecka innan vi åkte.
Och, på Saltsjöbaden?
Saltsjöbaden, ja. Ja. Ja, det var en härlig tid. Va? Krögaren i Ystad, han glömmer aldrig det, för han la ut annonsen att komma och dansa med svenska landslaget. Va? Det har varit otänkbart kanske idag att lägga ut en sån löpsedel i Ystadlanda.
Ni var där och dansade varje kväll? Eller?
Ja, dansade. Vi bodde på ett hotell där som var dans och vi hade våra fruar där nere och kom också ner och hälsa på. Va? Men han tyckte det ändå var så trevligt. Och detta var ju att man umgicks ju med sina fruar och man umgicks bland andra människor på ett annat sätt än vad man gör idag. Man var inte rädd för att vi åt och hade dans på kvällen med andra folk så att säga. Och blandades upp i det. Va? Sen gick vi bort och gick och la oss. Och att, men det var ändå en form som var mycket mer lättsammare än idag. Det är otänkbart idag.
Ja, jo. Det låter kom och dansa med Zlatan.
Ja, det var inte meningen så. Men han tyckte det. Jag kommer ihåg det bara för det var en sån härlig annons. Va? Jag jobbade sen i Ystad och bodde i Ystad, jag och min fru, rätt många år. Va? Det var lite oförglömligt.
Hur var den mediala bevakningen?
Ja, alltså jag har ju inga referenser så här, va? Men den var ju stor, det var ett VM, naturligtvis var det stort, va? Och förhoppningarna var ju stora också. Och jag tror också Åby var väldigt duktig medial. Va? Dessutom var vi nog rätt så lätthanterliga, alltså när det gäller för media. Vi ställde ju alltid upp. Alltså, vi hade ju pressen i omklädningsrummet och efteråt och intervjuer. Det var ingen som tänkte så här, liksom, nej jag ställer inte upp eller... Jag vill inte vara med eller så här. Det fanns liksom inte i tanken ens en gång.
Nej, för det var ju på den tiden när Bo Widerberg gjorde filmer om film.
Ja, till och med det.
Spelade in filmer där ni var med. Och ja, liksom ja. I Ja, sköt avspark inför riktiga matcher och liknande.
Ja, det var helt ofattbart egentligen. Och det var också den här biten. Alltså, det hade ju aldrig gått om det inte varit Åby som var. Så där med var vän och social och utåtriktad och vi skulle vara en grupp som kunde hantera de här bitarna också. Men med all rätt, och det gjorde vi.
Var det en styrka eller en svaghet?
Nej, det var en styrka. Helt klart. Helt klart.
Vill du ha ännu mer om VM 74, Sverige och Staffan Tapper? Då är det Acast som gäller när du lyssnar på podden. För via den plattformen så har vi sett till att addera både videoklipp och länkar till artiklar som ger dig mer om huvudpersonen och det stora mästerskapet i Västtyskland 1974. När ni åkte, hade ni förhandlat fram några bra avtal med stora bonusar eller hur fungerade det?
Nej, nej, det fanns inte. Man hade ett avtal med förbundet liksom som gjorde en viss summa pengar som var väldigt minimal, håller på att säga. Avtalet i Tyskland, kan jag komma ihåg, det jag förvånade mig på, det jag fick mest betalt av, det var faktiskt skoföretaget. Nu kan inte jag ska nämna dig så här. Va?
Ja, det gör inte.
Nej, men det var Adidas. Va? För då vi spelade deras skor, kommer jag och Bosse. Och då kom de upp och under var att betala för varje match. Va? Men rätt stor summa pengar, men säg det rörde sig om till slut ett par tusen D-mark, och det var stora pengar på den tiden för mig. Vi var ju absolut inte professionella, inte jag i alla fall.
Nej, du jobbade vid sidan av fotboll.
Absolut. Och vi får inte glömma, man tänker ibland ekonomi, det är rätt intressant ändå. Va? Säg, om vi säger ett sånt här år 74, jag tror att jag tjänar 100 000 på min fotboll, om vi nu säger det i en sån summa, så var ju marginalskatten 70%. Och i den inkomst man hade på fotbollen då var ju inte pensionsgrundande, inte sjukförsäkringsgrundande. Så att jag fick alltså 100, jag betalade inte skatt. Sen fick jag ut 100, så ska jag betala in 70 000 i skatt. Och ja, man behöver inte vara hur stor matematiskt som heter. Det blev inte så mycket över.
Men skoföretagets D-mark, de åkte rätt ner i fickan.
Det får man säga. Va? Jag skrev inte på något kvitto i alla fall.
Nej, det är preskriberat.
Ja, det är preskriberat. Och skattemyndigheterna har aldrig diskuterat med det.
Nej. Vi släpper det.
Ja, vi gör det.
Ni anländer till Tyskland och ni har hamnat i en grupp med Bulgarien, Holland med dåtidens stjärna Johan Cruyff och Uruguay. Vad tror ni om motståndet?
Ja, alltså Holland kände vi väl till. Va? Det gjorde man ju som spelare. Just den generationen i Holland, det var inte bara Cruyff. De hade en mittfältare som jag stötte på ett par som heter Van Hanningen. Han var fantastisk, stor vänsterfot. Jag vet, man spelar mot honom. Det är den värsta motståndaren jag har haft, vet jag om. Jag fick aldrig fatt i honom, tyckte jag. Vi spelar ju ibland lite punktmarkering, som det heter. Men ja, han var fantastisk. Och det var ju många andra i den här generationen. Förutom Cruyff. Och Bulgarerna var väl mer ett lag som man kände att de skulle vi kunna slå, så att säga. Uruguay, ja, det var på den tiden inte riktigt koll på, tyckte jag. Men sydamerikansk, precis som nu, ett tufft lag, har alltid varit ett tufft fotbollsspel.
Ni inledde VM med en 0-0-match mot Bulgarien, lite besvikelse.
Ja, men det kände man nog, ja. Att vi inte fick ut mer av det. Va? Spelade defensiv fotboll och vi hade svårt att komma till. Va?
Men Bosse Larsson som libero då? Alltså.
Ja, Björn Åkvist var petad. Det var väl ett sensationellt beslut som OB tog. Va? Och då får vi inte glömma att OB kommer från sitt Norrköping, ja. Och Björn Åkvist var ju ett Norrköpingskille och fostrad av Åby nästan. Och där inför den matchen så petar han Nordqvist och låter Bosse spela libero och Kent Karlsson mittback. Och ändå blir det liksom inget ifrågasättande. Alltså, det för... en sån lojalitet kan man säga, både i truppen och runt omkring.
Ja, i media. Ja, det, myten säger ju att Ture Isaksson, legendarisk journalist, satt på rummet med Åby och diskuterade startelvan när han var med och tog ut
den. Ja, det. Alltså det, jag har hört det också, jag har aldrig sett det, men jag tror nog det är sant, för att Ture hade ju alltid visst den, va? Och det kanske är så med dig också, va? För jag tycker du brukar också ha den första av alla.
Ja, men jag sitter inte med på rummet med Hamrén, det kan jag säga.
Nej, jag skojar
inte. Nej, men det är lite fascinerande. Att ni, betyder det någonting att ni var ju några Malmö-spelare, det var en rätt stark grupp. Fanns det den rivaliteten?
Nej, inte alls. Vi var ju en liten grupp, det var bara jag och Bosse.
Ja, okej, okay. Var det bara ni? Ja, det vi var senare, 78.
78 var vi 8 stycken, ja. Det var min grupp. Men det var ju, 74 var det ju egentligen Åtvidabergs-gänget som var den dominerande klubben.
Med Conny Torstensson och...
Ralf och Benny och... Ja, någon annan till. Roland Sandberg, förlåt.
Ja, just det.
Så att de var ju en dominerande grupp.
Men det fanns inte så, för att han...
Nej.
Det sägs att han alltid var duktig på att plocka ut spelare som kunde acceptera att sitta på bänken eller läktaren.
Men det är det jag menar också, att man ser 74 lite äldre spelare, då var man 16 på bänken bara. Det var inte alla, va? Utan det var ju så att säga en grupp som inte bytte om sin gång. Va? Och det hade han ju förmåga här, va? Han hade målvakten då... Sven-Gunnar Larsson, spelare då lite som Örjan Persson, Klasse Kronqvist, Sven Lindman, lite äldre, som accepterade den rollen, visste om att det var vår roll. Och också en roll på träningen där man behövde, om man nu säger, motstånd och kraft och tempo, där de tog det ansvaret att träna väldigt hårt mot de som skulle spela, va? Med tuffa tag och på ett rätt sätt. Va? Så att det, där var han duktig. Och fick då hjälp av Laban som sköt träningen. Va?
Sverige-Holland, tuff match. Återigen 0-0, men det är inte lika stor besvikelse.
Nej, absolut inte. Här var ju liksom besvikelsen 0-0 mot Bulgarien, grundar sig mycket på att vi skulle möta Holland. Men eftersom vi klarar 0-0 också. Vi har en bra match, en jäkla kämpamatch måste jag säga. Tufft motstånd. Vi får ju springa något så in i helsika. De spelar ju... Man kallar det totalfotboll. De skiftar ju platser. Alltså, Cruyff en gång står han som vänsterback och sen är han på kanten och hämtar boll och flyttar boll. Och lite grann vad Barcelona gjorde för något år sedan här, när de var totaldominerande. Så kändes det, när man mötte dem så fick man springa extremt mycket utan boll.
Ja, det sliter. Ni går in mot Uruguay, på något sätt trycket på er att vinna, och i andra halvlek lossnade efter målets första.
Ja, det gör det. Ett offensivare lag sätter han på. Jag är själv inte med i den matchen.
Nej, det är Hellström och Andersson, ja. Karlsson, Nordqvist, Grip, Gran, Kinnvall, Larsson, Magnusson, Sandberg, Edström. Tre frontlinjer.
Ja, han tar ju in så att säga här med Benny lite offensivare. Lyfter in mer bollar på den spelbiten som Edvard har varit duktig på. Att lyfta på Ralf, antingen nicka mål, nicka ner till Sandberg. Får vinna andra bollarna. Conny Torstensson också med. Så det blocket bygger han på. Va? Och vi vinner med 3-0 helt rättvist. Så det, där kändes det väldigt skönt.
Kände ni då gick, det var inte som det är idag att man då går vidare till en match, utan Nej. Då gick man plötsligt vidare till någon slags...
Nytt gruppspel.
Ja, nytt gruppspel så att säga.
Ja.
Och ni hamnar med Polen, Västtyskland och Jugoslavien. Känner ni ändå att wow, det här kan gå bära långt?
Ja, men eftersom vi har gjort de matcherna och gjort bland annat mot Holland, va, så känner vi här, va, att jag menar, vi är med på banan här, absolut. Men det är laget vi har, och det är självförtroende. Vi trivs också där. Alltså, Tyskland är ett underbart VM. Va. Det är ett fotbollsland. Va. Det händer mycket. Va. Det är bra miljö att ha fotboll i. Va, sånt, och ordning och reda på allting. Så att, vi trivs väldigt bra där.
Och ni går in mot Polen och... förlorar en tät match. En match som ni dominerar, väl?
Ja, vi dominerar den. Jag har blivit känd mycket för den matchen. Och jag har tittat på den själv också. Du vet hur fotboll kan vara. Man dominerar och tycker man har både måltjänster och allting. Ändå förlorar man med 1-0. Va? Och bland annat då jag missar straffen där. Men det är en bra landskamp. Va? Och viss ironi är det ju att jag kanske är den bästa landskampen jag gör. Men ändå är med och missar straffen.
Och då är det så att jag hade fel. Bosse Larsson missar inte en straff mot Österrike. Nej. Men han missar en straff precis före VM.
Ja, när vi ligger på träningsläger i Ystad så möter vi Schweiz här inne på gamla Malmö stadion. Och där missar Bosse en straff. Och då skiftar vi. Vi har skiftat om igen med FF. Jag och Bosse slår straffar hela tiden. Så att, jag har inte missat en straff på kanske 3-4 år i MFF. Att jag är väldigt van vid att slå straffar.
Vilken koll har du på Tomaszewski? Jag menar, det var inte på den tiden man hade iPads med hur de kastade
sig. Tyvärr är det så att man kan väl säga så, om man ska vara lite efterklok, det får man alltid vara. Så att, hade vi haft bättre koll på motståndarlagen så hade vi ju kunnat ge mig informationen att han alltid chansade i den hörnan. Polen tog sig vidare på Englands bekostnad. Och jag tror, de spelade 0-0 också på Wembley mot England, och där tog han en straff just i den hörnan. Han tog även en straff från Hönes i den hörnan. Och det är faktiskt så att jag har träffat Tomaszewski 20 år senare.
Polens målvakt Jan Tomaszewski.
Ja, han har ju träffat 20 år senare och slog om den här straffen i ett jippo som Expressen hade. Jag vet inte om du känner, vad heter han? Petter Karlsson.
Petter Karlsson, just det.
Som gjorde en stor grej av det, va? Jag trodde inte det var sant först. Men jag åkte ner till Stuttgart och slog om straffen. Och då var jag helt på det klara att jag ska slå den i andra hörnan, va? Och det gjorde jag också. Och han kastade sig fortfarande i den hörnan som han alltid kände sig. Så den informationen hade man haft idag. Men den hade vi inte då.
Vad är känslan när man kliver av efter att ha missat den straffen i...
Alltså känslan är inte så mycket att man har missat straffen. Det är ju att vi inte vinner matchen. Så man måste skilja på det, tycker jag.
Ja, det är ju i och för sig nog individuellt.
Ja, förvisso är det det. Men jag tror i ett sånt här lag på den här nivån, alltså, att missa en straff är ju så att säga, i min värld i alla fall, i ett sånt här lag, en del av det spelet vi håller på med. Det är mer irriterande att vi inte vänt totalt när vi har en sån bra match än att jag själv då missar straffen. Det låter kanske konstigt så här efter, men sen är det ju så med både media och folk som upplever det, att jag blev ju känd och är känd för Staffan som missar straffen. Va? Och det här har att göra med just att jag inte är den spektakulär eller var den spektakulär fotbollsspelaren. Men jag säger att det är fantastiskt att bli ihågkommen från något, brukar jag säga. Då får man ta missen som något väldigt positivt.
Det fanns ju inte sociala medier då, så nej, du kunde inte bli förföljd där. Men jag har bara sånt minne av min farsa berättade när jag växte upp, eftersom jag följde detta. Ja, men att din pappa började tappa, som också var storspelare, att han blev liksom nerringd av folk som var upprörda efter
nej,
det.
Det stämmer inte alls.
Hur var reaktionerna när du kom hem?
Ja, jag förstod när jag kom hem att det är ju så här att när det lag, svenska landslag i fotboll eller hockey, som har varit på något stora turneringar och det har gått bra eller folket har levt med, va? Då har man också levt med i soffan på något vis. Som vi som har varit på arenan inte riktigt har förstått. Va? Ta 94-gänget och allt det här. Va? Så när jag kom hem också så förstod jag också på min arbetsplats att man var lite försiktig med att nämna det här om straffen. Va? Det var bra ändå, Staffan. Ta inte det så allvarligt. Hoppas du mår bra ändå. Va? Jag tyckte det var rätt konstigt. Varför pratar ni om det? Varför skulle jag inte göra det? Men då hade man liksom i press och sociala medier och på radio diskuterat. Och det var ju rubriker att Staffan Terper, ska han fortsätta spela boll och allt det här. Och det gjorde jag ju 74. Jag var väl mästare två gånger till. Jag spelade Europacup-final.
Behövde du någon hjälp eller var du den gamla skolan som bara borstade av det?
Nej, inte bara borstade av. Jag menar, men det är en del av fotboll så att säga. Jag kan väl säga så här, om jag tar en liten. Jag jobbar med akademier och ungdomar. Jag tycker det är ett gott exempel att jag... När jag startade akademin, hade årskurs 7, så kom där de här barnen, de är då 13 år, första klassen jag hade. Så berättade vem jag är, Staffan Terper. De vet ju inte vem jag är riktigt, men så pratar med far och farfar. Så kom de ju tillbaka, det är ju du som missar straffen. Då skrev jag alltså på tavlan, straffmissarklubben, Staffan Terper. Men det gick ju inte så lång tid, för Zlatan hade också missat en straff. Henke missade en straff. Och till slut blev det när lille Putte kom på måndagen och var lite sur. Och jag frågar, Putte, vad är det som har hänt? Ja, du kan sätta upp mig på den där jävla tavlan, för jag missar straff. Då blev det liksom avdramatiserat lite grann. Och man måste använda det på det viset. Så att inte barn upplever, alltså det ordet som kanske media kan, ordet misslyckas. Eller det är ett fruktansvärt ord egentligen i ett barns värld. Och även för en vuxen, så att det en fotbollskarriär som min egen, och så har jag misslyckat. Det stämmer inte.
Det är skönt.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idag är ju fotbollsspelare proffs, även om de spelar i Allsvenskan och tillhör om det svenska landslaget, så är de det definitivt. Man lever på sin sport helt enkelt och allting kretsar kring det. Och frågan är vad det gör med en som människa. Det är något Staffan Tapper har funderat på. Han var ju själv med på högsta nivå under många år. Inte bara i landslaget där han var med i 2 VM-slutspel 74 och 78. Han var ju även med i Malmö FF som vann ett antal SM-guld när han spelade där. Och dessutom nådde man ju Europacup-final. Dåtidens Champions League som då hette Europacupen och var upplagd på ett lite annat sätt. Men det var så stort att Malmö FF då fick bragguldet för att man hade gått till en Europacup-final 1979 som man dock förlorade med 1-0 mot Nottingham Forest. Men Staffan Tapper har funderat mycket på det här med att spelare på något sätt försvinner iväg från det riktiga livet. Det är inte som när Tapper själv kom hem från en VM-turnering och klev rakt till jobbet på följande måndag, utan att man värderar dem och det blir en kanske konstlad tillvaro. Och vad gör det med en som människa? Det kanske inte är så nyttigt. Staffan Tapper har jobbat mycket med de här frågorna, inte minst i Malmö FF, där han ju fortfarande har ett aktivt deltagande från sidan. VM-slutspelet gick ju vidare och det var framförallt en, jag tror en match som många minns, även om det blev en förlust, för ni möter Västtyskland liksom favoriterna och Ralf tar in det här klassiska målet, ni har dem lite i gungning, eller hur?
Absolut, ja, alltså en fantastisk match just med de förutsättningarna, så fullsatt stadion där nere och det regnar något så in i helsgotta och vi leder med 1-0 i halvlek. Busse går i tur, han får gå ut i halvlek och tyskarna kommer tillbaka och jag bodde 1-1 och 2-1, men sen vänder vi igen, jag spelar en lång passning in i straffområdet till Sandberg, så vi har 2-2 och då är det ja, 12-13 minuter kvar bara, då är känslan ändå, nu är vi med igen va, sen är jag plötsligt slut med minuter, när jag har de 3-2 och så får de en straff till också va? Så att det är en oförglömlig match och det är alltid svårt när man är på plan att värdera matchen, men folk hemma och även i Tyskland har jag hört mycket, man pratar mycket om denna match fortfarande, så en av de stora matcherna helt klart.
Jag minns ju också väl att det var ju det känns otroligt att ni pressade dem länge som ni gjorde.
Och jag vet, deras förbundskapten Helmut Schön, han var ju lyrisk alltid för denna matchen just, och det var väl också lite vändningen för Tyskland i det här VM:et, liksom, den här matchen, för att sen gå vidare mot finalen och titeln. De hade ju inte börjat så bra heller.
Nej, de
var mot Östtyskland med 1-0 och det var ju hårt på den tiden, öst och väst. Så att för dem var det ett avstamp väldigt tydligt mot final.
Ni fick spela, blev ju en placeringsmatch så att säga om femte plats. Ja. Lite konstigt, ni möter Jugoslavien. Kände man då att man ville göra ett avtryck efter?
Ja, vi gjorde det, helt klart. Men jag kände nog att juggarna inte ville det lika mycket. Så att det blev alltså en sån match där vi ville mer ha den placeringen. De kände sig inte det. Så kändes matchen i alla fall, tyckte jag. Så jag tyckte vi vann rätt enkelt på inställningen.
Och återigen, Ralf Edström gjorde mål. Ja, ja. Vad var det han hade som...
Han hade ju en nickförmåga som var fantastisk. Och dessutom, om man inte glömmer, så hade han fina fötter. Så att säga. Både vänster och höger fot i ett passningsspel och så vidare. Vi är långa båda, jag och Ralf. Ja. Det innebär att man ser ju alltid lite sävlig ut, brukar säga, en lång spelare. Och det såg Ralf ut också, men han är en väldigt fin spelare faktiskt.
Och sen hade ni Ronny Hellström i mål som typ kommer i världslaget också.
Ja, absolut, ja. Vi får inte glömma det här heller. Vi hade ju en andra målvakt som heter Göran Hagberg från Östern som... otacksamma uppgiften att komma i samma generation som Ronny. Men just den här inställningen på träningar som jag tycker är viktig att ge 100%. Alltså där hade vi 2 målvakter som alltid gjorde det. Hata att släppa in mål oavsett vad det var för övningar. Och det sätter en ribba tycker jag lite grann för laget också.
Ändå Ronny som är ju träffat honom också i en av sådana här poddar, och där han pratar om VM 70 och i Mexiko, och just han släpper in ett billigt mål och sen åker upp på läktaren efter det, att liksom kunna komma tillbaka och till den här världsnivån.
Ja, men det måste man. Alltså, jag kan ta mitt eget exempel här med Polen-matchen och Ronny stod med Italien-matchen. Att du landar inte där vi har landat om du inte har den inställningen.
Nej, så är det väl. Ja. Kändes det, jag menar, ni mötte ju både Västtyskland och Holland som säger man möttes i en final. Kändes det att tyskarna var bättre eller?
Nej, jag tyckte Holland var bättre lag. Tyskarna vinner rättvis och orättvis. Men jag totalbilden för mig som spelare var att Holland var ett bättre landslag än tyskarna. Men tyskarna med sina individuella spelare då, matchavgörande som Gert Müller. Jag menar, han gör två med, han gjorde en undersökning här i finalen. Han hade visst bollen 20 sekunder. Så gör man två mål och avgör dem. De hade de här avgörande spelarna. Men som lag betraktat så tyckte jag Holland var strået vassare faktiskt.
Hur länge var ni kvar i Tyskland efter mästerskapet?
Det var inte länge. Jag tror vi, den matchen sen dagen efter, tror vi packade och gick hem.
Hur var mottagandet när ni kom hem?
Ja, det var väldigt bra tycker jag. Alltså, det var ju inte den här biten med rådhus eller trappor eller någonting. Utan man var ju uppskattad när man kom hem. Vi hade gjort ett väldigt bra VM, helt klart.
Det var det man... inte lunch med Palme?
Nej, det kan jag inte påminna mig.
Okej. Okay.
Det var
Ronny Hellstrand som
Nej, det kan inte bli.
Så det var ingenting, utan man bara gick tillbaka till sitt vanliga jobb och stämplade in.
Ja, när man var hemma på fredag så gick man jobba på måndagen. Ja. Så att,
ändå så. Lite udda, känns det ju som i vår tid.
Ja, men vi är väldigt udda. Ja. Alltså, man hade ju, jobbet var ju den stora inkomstkällan för oss som var rena amatörer hemma. Vissa var ju professionella med rally, för de var ju proffs och levde på det livet. Va? Så vi var ju verkligen en blandning. Va? Idag är de ju proffs allihop.
Ja, fast det var ju en majoritet allsvenska spelare.
Ja, så. Absolut.
Hur tog de emot dig i Malmö FF?
Ja, men det var som vanligt. Va? De hade ju följt. Va? Men det var inget stort.
Du ska inte tro att du är något, eller?
Nej, men det har vi aldrig haft någon problem här. Så att säga. Det är ju så här att, jag menar... Under min karriär i MFF så var det väldigt många av oss som hade spelat i landslaget. Det kan man inte komma ifrån.
Nej, det var inget som stack ut.
Nej, så. Inte på något vis.
Så att när du kom hem så vet jag att tätt därefter, eller en stund därefter, så ville Stuttgart köpa dig.
Ja, det stämmer det. Vi var egentligen överens innan jag åkte ner till Tyskland. Och vi mötte tyskarna i en träningsmatch i maj, tror jag, i Hamburg. Förlorade med 2-0. Och jag och Bosse spelade på mitten. Och kände också att jag gjorde en bra match. De hade varit intresserade tidigare. Bosse hade ju varit 3 år i Stuttgart innan han kom hem. Och de hade pratat med Bosse och var intresserade av mig. Jag pratade med mig helt seriöst. Jag pratade med min förening. Så att vi var överens om att efter VM så kan vi göra klart alltså, med ett proffskontrakt. Och det kändes ju. Jag pratade med min hustru. Vi var överens om att det kan vi väl göra. Prova på ett 3-årsavtal. Eller det var 2+1. Men där blandades i agenter och så vidare. Bland annat en herre som heter Börje Lands.
Ja. Legendarisk man från Tomelilla som ett tag, åtminstone i modern tid eller 90-talet, så hade han ju så många spelare så att landslaget blev landslaget med LANTZ.
Ja.
Men han var aktiv redan då.
Ja, han blandade sig i det får man väl säga. Va? Och jag var överens. Så de kom med en delegation upp till Malmö och skulle träffa mig och Cavalli var med, va? Och så Börje Lands som rådgivare.
Cavalli är då Hans Cavalli Björkman som var, då var en stark man i Malmö FF, säger man ordförande i Malmö FF.
Han var ordförande till
och med. Hade han blivit det? Och bankdirektör och folkpartipolitiker och allt vad det var.
Så det var ju tunga namn och orutinerade Staffan Tapper i sådana här sammanhang. Va? Förlitar mig helt på dem. Va? Där Börje Lands då tyckte att de summorna som Stuttgart hade nämnt till mig var ju löjliga efter den sagolika karriären och framträdandet jag gjort i Tyskland. Han pratade ju i ord så att jag rodnade nästan och skämdes. Och de sa ungefär att vi har ju kommit överens med Staffan och klubben. Ja, men det tyckte han att de skulle förhandla om. Och då reste de sig och då ber vi för tacka så mycket. Och så gick de. Och de har aldrig kommit tillbaka.
Nej, jag bara förstod att Börje Lands hade sagt till dig att lugna, de kommer tillbaka.
De kommer tillbaka. Och jag frågade honom alltid sen, både 78 och längre fram i min karriär när jag sen slutat. Jag började Stuttgart. När kommer de egentligen? Och det var lite pinsamt för honom, tyckte jag. Och det var även pinsamt för mig, tyckte jag. Där jag stod på bussen. Vi hade en annan spelare med Janne Olsson från Gais som också varit i Stuttgart. De var väldigt seriösa. De var vana vid och de hade sett mig som en viss typ av spelare som de behövde, som jag sa, inte så där spektakulär, men kanske sprang mycket och gjorde ett bra jobb och skulle passa in i deras organisation, och det passade mig bra. Men tyvärr blev det ingenting.
Var det några andra bud som var aktuella?
Ja, jag hade någon andra. Jag hade då vid 78 till Argentina var det en amerikansk klubb i Tampa som var intresserade, men de ville skriva med mig innan VM, va? Men det kunde jag inte. Och för att om jag hade gjort det hade jag inte fått spela VM. Det var konstiga regler med USA på den tiden. Så att det gjorde jag inte. Och sen kom jag hem igen och var skadad och skulle bli opererad. Och då var de inte intresserade.
Om man tittar tillbaka idag, hur ofta träffas ni i VM 74 då?
Ja, 74 träffas inte så ofta längre. Det var en period, 80, kanske även lite 90-talet, där Åby, när han levde tillsammans med Björn Nordqvist, samlade ihop det här gänget och spelade lite jippomatcher ute i landet i småbyarna, vilket var väldigt, väldigt trevligt. Och så hade vi våra fruar med oss. Trevligt att umgås. Det var lite familj och det var lite i Åbys anda, kan man säga. Men sen Åby gick bort så tunnades det ut. Och vi blev ju äldre också. Idag är det nästan otänkbart.
Fanns det någon speciell känsla ändå som du kan känna igen? Jag menar, du spelade i landslaget nästan 10 år.
Ja. Ja, men det var en god känsla. Det var en grupp personer som Åby hade fått ihop, som passade ihop, som trivdes ihop. Det märkte man även så att säga, om man är utanför plan eller efter karriären. De här spelarna, man träffar dem idag, man känner den här värmen. Och träffar Björn eller Ronny eller vem det nu är, Kindvall. Det är ett gott gäng. Alltså, helt långt.
Hur ofta tittar du tillbaka på bilder? Jag menar, det finns ju ändå en del rörligt från det världsmästerskapet.
Nej, det är inte ofta. Det är länge sedan. Nej, det gör jag inte.
För att?
Nej, det har jag inte funderat på det riktigt, så att säga. Det finns så mycket annat fotboll att titta i nuläget, tycker jag. Jag har inte funderat på varför jag skulle ta den biten. Jag kanske kommer göra det längre fram. Idag, när jag lever i nuet i MFF, så tittar jag mer på vad som händer i nuläget. Det känns lite intressantare.
Om du ser idag och så jämför med hur ni hade det, kan det vara någonting du kan känna att du kan vara avundsjuk på, eller någonting som du känner att men vi hade det bättre eller så?
Nej, absolut inte avundsjuk. Jag menar, var tid har sitt. Va? Jag tror tvärtom att de ska vara avundsjuka på oss som hade fått uppleva en grupp i stämning med en så lång period att bo utomlands och så vidare som vi hade. Det kan man bara önska sig. Sen tycker jag ju att idag blir de ju nästan för mycket isolerade. Det är ju en komfortzon de lever i. Nästan en rädsla för att gå utanför, vad det än månde vara. Om det är landslag eller klubblag, så tycker jag den är för stark. Man skyddar dem för mycket. Jag tycker man måste någonstans börja släppa på det lite grann. Och utbilda sina spelare rent socialt också, att kunna umgås utanför den här komfortzonen.
Varför tror du det är så?
Ja, man är orolig för allting, va? Det är ju en medial bevakning också när de går utanför den. Det finns ju sociala medier som uppmärksammar dem och ser dem och skriver om dem. Men det är, för min del måste man lära sig hantera det på rätt sätt, va? Du får inte vara rädd för det. För att om du är rädd för det, då påverkar det alltid din prestation. Alltså, du måste vara tydlig. Och sen måste du också ha en bakgrund och en utbildning som gör att du kan stå upp för vissa saker. Du kan diskutera vissa saker. Så att jag efterlyser lite klokare på fotbollsspelare.
Och jag kan ju uppleva er att även senare 78, att ni som spelare ändå besökte det här torget i Buenos Aires. Ja. Där de här mammorna som stod och protesterade mot att deras barn hade blivit tagna av juntan och så. Alltså, det känns ju otänkbart idag när vi har en förbundskapten som knappt vågar säga något om Iran utan hänvisar till styrelsen.
Jag tycker att man måste bilda sig en uppfattning, men då måste man själv också vara lite nyfiken. Va? Då kan man liksom inte bara vara fokuserad på fotbollen. Bara för att jag är fotbollsspelare så måste jag 100% vara fokuserad på fotbollen. Det tycker jag inte är rätt. Bara för att jag är banktjänsteman så måste jag inte bara vara 100% fokuserad på banken. Va? Du måste ha ett liv runt omkring. Du måste ha intresse, du måste läsa, studera, åsikter och bilda dig och ha en uppfattning om saker och ting, om dig. är om skola eller någonting annat. Familjen växer upp, du får barn. Du måste liksom komma ur komfortzonen lite grann och bilda dig uppfattningar. Men vem, del av flödet.
Vem ser ansvaret? Är det
individ.
Det är bara individer, det är inte bara förbund eller klubbar.
Nej, men klubbarna ska ju försöka alltså, att stimulera individen. Ja. Alltså, du kan inte säga till individen, du ska, om klubben här säger till spelaren, du ska bara satsa på fotboll, ingenting, du ska bara tänka fotboll 100%, då tycker de gör fel. Och då begränsar man dem enormt mycket. För det är ändå många, många beslut som måste tagas, både på plan och utanför plan, av individen. Och idag går det snabbt. Och ju mer information du har gett dig själv så har du större chans att ta bättre beslut.
Jag kan ju uppskatta när Roy Hodgson under inför VM, eller EM i Polen tog med sig ett gäng spelare till Auschwitz, ett annat gäng spelare åkte till Oskar Schindlers fabrik liksom för att se, och det är ju ändå några dagar innan en tävlingsmatch, medan man i Sveriges landslag så vill man inte göra så för att man stör eventuellt prestationen.
Ja, jag tycker helt fel. Ja, jag tar, och nu är jag inte ute längre med mina akademier på det viset, men skulle vi åka, vi var nere i Belgien så närheten, så var jag och tittade på slaget vid Waterloo, så var vi tittade på det minnesmärket, pratar jag om det, va? Du måste få andra perspektiv i livet som är oerhört viktiga, va? Och de bitarna, alltså din omvärld är ju oerhört viktig, och det är inte bara det som är nära här, det är som du säger själv, Irak eller Iran eller Argentina, och du måste ju ha en chans att höra, lyssna och bilda dig en uppfattning. Du måste ha ett forum att diskutera detta. Så att du inte bara diskuterar fotboll, för då blir du oerhört begränsad.
Du har ju jobbat med Malmö FF. Nu jobbar du med ett projekt Malmö i samhället, eller klubben i samhället. Du har gjort ett tag. Varför är det viktigt?
Ja, men det är viktigt för att samhället finns ju i vår förening. Va? Vi är ju en elitförening, en elitorganisation. Men den elitorganisationen finns i samhället, precis som samhället finns i oss. Va? Och då måste vi ju lära oss att hantera och ta ställning i samhället. Ta skolan exempelvis. Vi måste ju ha, inte en partipolitisk åsikt, men vi måste ha en åsikt om skolan. Det är bra med skolan. Det är bra att kunna kombinera skola och fotboll för att utveckla dig som fotbollsspelare. Om du glömmer den ena biten så utvecklas du inte. Och det måste vi slå fast. Och jag ser ju en framtid där vi kommer att få fotbollsspelare som blir mer medvetna om vikten av att ha det andra livet med sig för att kunna utvecklas. Att kunna utvecklas som fotbollsspelare. Det är inte bara att träna fotboll. Och då blir du begränsad.
Det är inte en alibi-verksamhet för en klubb så att säga och visa att här gör vi någonting bra. Nej. För att jaga in sponsorer.
Nej, absolut inte. Jag är helt övertygad om det här spelarna. Och vi kan ju se fotbollsspelare idag. Du har själv följt de här killarna, Oskar Livek och Filip Elander, som jag själv har haft i skolan i min akademi. Va? Jag ser vilka betyg de här och vilka ställningstagare, på vilket sätt de kan sitta här och prata med dig och mig om omvärlden eller någonting annat som inte bara är fotboll. Fotbollen är viktig för dem, men för att de ska utveckla sin fotboll så måste de ta mer med sig.
Varför har man tappat bort detta?
Ja, det kan man fråga sig. Det är en mycket bra fråga. Jag har inte riktigt förstått varför. Att man har varit så redo och isolerat så mycket, tycker jag. Man har byggt om lite murar omkring dem. Och det du pratar om, när man kan gå ut efter en match, så gick jag på jobb så att säga. Och då mötte man ju folk som sa, nej men Staffan, hur dåligt spelar ni? Så fick man ta det, va? Missade du en straff eller... Idag är de ju rädda för att möta den biten. Idag möter de kanske i telefonen och annat, men man måste kunna hantera den. Du kan inte bara stänga av den.
Men är det något som har kommit utomlands ifrån och till Sverige eller?
Ja, alltså det är en skyddad verksamhet. Jag tror när man någonstans när vi blev professionella och man sa till ungdomar att du ska till 100% satsa på din fotboll. Du nästan sa att skit i skolan och satsa på din fotboll. Det liksom är ett ställningstagande som är katastrofalt. Utan satsa 100% på din fotboll och 100% på din skola. Då får du förutsättningarna för att lyckas.
Hur utvecklar man fotbollen i en klubb eller ett landslag och samtidigt behåller en del av det gamla? Ja, det är ingen lätt ekvation, för inte sällan så vill man ju göra sig av med de gamla. Och jag har ju hört många historier om 79-orna i Malmö FF. Ja, de som spelade den här Europacup-finalen 1979, eller var med på vägen fram. Att de blev otroligt starka i klubben, på gott och ont. Och det gäller ju att ta nytta av deras erfarenheter och deras kunnande. Men samtidigt också märka att saker och ting förändras. Det som funkade 79 behöver inte funka 2015. Eller så gör det det. Men Staffan Tapper, han har en lösning på hur man ska göra det här för att alla ska komma så bra ur det som möjligt. Och framförallt, klubben eller landslaget ska utvecklas på bästa sätt. Hur mycket följer du dagens fotboll?
Jag följer den noga, gör jag. Så noga jag kan. Alltså både på tv, men så har U21 eller live, eller följer med och tittar på matcher både i Sverige och utomlands när vi åker.
Hur trist är det att inte vara involverad?
Ja, men det känns rätt bra ändå, tycker jag. Att involverad, vi är ju alltid involverade. Inte minst för att vi alltid har åsikter, den här generationen som jag har.
Och vi är ju... 79-orna,
ja. Ja, 79-orna kallar vi. Men det är ju så här att MFF är ju ändå... Jag tycker att FIFA är en förening som har varit, och det sitter lite i väggarna, att tillvarata lite äldre spelare. Du såg själv, vi hade spelare här, Jan-Elof Kindvall, Per Ågren, som sitter här sidan om. Och det är ju för att det är inte bara att man ska ta vara på spelare, utan de måste ju tillföra någonting. Det kan inte vara bara för att de är gamla spelare, för det har vi inte nytta. Så de måste skilja på det också. Och jag tror ändå att vi har idag i vår organisation kanske 20-25 namn som har spelat i MFF på olika nivåer och landslag, som är på något vis engagerade i föreningen. Och det tycker jag är rätt starkt. Det är en fundament också. Liksom.
Ibland, för de som inte är så historiskt kunniga, 79-orna är de som var med och spelade på 70-talet framförallt, men då tog Malmö FF till en Europacup-final. Dåtidens Champions League-final, ja. Otänkbart idag. Ni mötte Nottingham Forest, du var med, fick av efter en halvtimme, men skadad tå.
Stämmer precis, ja.
Ibland har det ju hetat att 79-orna har haft för stort inflytande, att ni liksom lagt en väldigt hög ribba. Ja. Det närmaste tyskar vi har i Sverige, skulle jag säga, att vi gör så här, annars är det fel.
Ja, jo, det har vi väl hört mycket, va? Men det är lite en okunskap också. Det är ju så här att vi är ju fostrade, många av oss, i den engelska, lite gamla stilen med Bob Houghton och sedan Roy Hodgson, men det är ju så att alla drar oss över en kam lite grann också. Och Bob sa ju själv som tränare till oss att vi var ju inte professionella, men det var den mest professionella gruppen hade haft. Och vi var ju väldigt duktiga på att göra som tränaren ville. Och det är en egenskap som är rätt bra. Att tränaren förstår att jag har duktiga spelare, de lyssnar och är kloka, och de försöker till 100% göra vad jag säger. Men det innebär inte att de till 100% är överens om det. Det kan ju vara så att de har andra åsikter när de själv blir tränare. Men vi fick den kammen över oss att alla vi var 100% avledda av Bob Houghton. Och det blev ju allt det här med långa bollar och tråkig fotboll. Och sen blev det en motstånd med förbundet. Vi fick ju Laban på den sidan.
Lars Laban Arnesson stod för det tyska fotbollen. Ja, ni stod för det brittiska. Och det blev ju en kamp egentligen under delar av 80-talet.
Absolut, ja. Vilket samtidigt också var intressant. För att sån här kamp utvecklar rätt mycket. Vi fick hitta framgångar där vi hade på 70-talet med MFF. Vi fick 80-talet med Göteborg. Vi fick fram tränare som Svennis och så vidare, Tord Grip och de här gåsarna i den här kampen att förbättra sig och visa att man är bra och bättre.
Så och egentligen kan man ju säga VM-bronset 94, mycket ur Roy Hodgsons anda.
Absolut, absolut. Så att jag menar, allt den här biten, konkurrensen och tävlingsviljan och att bli bättre än de andra. Och det kan jag säga idag, va? Att jag hoppas liksom att det blir, vilket jag är övertygad om, att det vi gjorde i fjol här i MFF och gick vidare till en viss nivå har ju triggat de andra lagen, va? Nu är de andra lagen väldigt på hugget här, va? Vilket jag tycker är väldigt stimulerande för svensk fotboll. Och att nu, kunde de kan vi ungefär, va? Och det är en viktig ingrediens.
74 kom ni femma, vilket ju var väldigt stort då. 94 tog Sverige brons. 2014 i Brasilien var inte Sverige med. Tror du tiden har sprungit förbi svensk landslagsfotboll på här nivå?
Nej, den har inte sprungit förbi. Det har den inte gjort, men vi måste nog försöka stanna upp lite och tänka till lite grann. Hur är det vi vill ha det? Vi har ju haft en Zlatan-kultur här som börjar rinna ut i en sanden. Det kan vi inte komma ifrån. Va? Vi har förlitat oss väldigt mycket på en fantastiskt stor spelare. Och det måste vi nu tänka till. Hur ska det se ut och vad vi ska göra åt det? Va? Det finns bara en Zlatan. Det kommer aldrig att finnas en ny. Och det måste man hantera på något vis. Va? Han har tagit väldigt stor plats även i media. Överallt. Han är den personen som tar plats och ska ta plats. Men det börjar rinna ut lite grann. Vad gör vi sen? Och hur ska det se ut? Va? Hur ska vi bygga?
Har han tagit för mycket plats?
Det kan jag inte uttala mig om. Ingen aning. Jag tycker han har tagit en plats som han är värd att ta. För så stor är han. Jag tycker han är... Alltså det han kan göra med boll och rörelse. Det kan inte min hjärna tänka ens en gång. Det är en helt annan nivå. Och jag tycker det är en fantastisk personlighet också. Tävlingsmänniska som har skött sitt sociala liv också. Fasten har varit så stor. Har han klarat av det också med sin familj och allt det här. På ett väldigt bra sätt tycker jag. Och jag... känner honom sådär i ytterkanten kan man väl säga. Va? Men han följer oss väldigt noga, Zlatan. Han vet vad som händer i MFF. Han vet vad som händer med våra akademier. Hans bok om vi behöver någonting. Va? Så att han är väldigt god att göra med, tycker jag. Som människa.
Om du ser, hur hade du stakat ut framtiden för landslaget efter Zlatan så att säga?
Nej, jag har inte suttit...
Det är klart att du har åsikt om det. Gammal 79.
Nej, jag har inte suttit ner och funderat på det. Men jag tror nog man ska försöka ändå samla ihop... Alltså, där finns en viss kunskap. Alltså, fotbollskunskap är viktig. Va? Alltså, vad är fotboll för någonting? Det är också viktigt. Idag har vi väldigt många åsikter. Och det ska vi ha, inte det. Men vi måste också försöka... Vem är det som kan det här? Vem är det som har utbildningen? Va? Vem är det som har stått på de stora arenorna? Vad har de för erfarenheter? Vad har de att lära ut? Vad kan man samla ihop av detta? Finns det människor som har den här kapaciteten? Som vi skulle kunna ha nytta av för att utveckla det?
Det låter som du är inne och talar om... Jag tolkar ju lite nu som vi journalister. Vi har ju tolkningsföreträde.
Ja,
nej, men med Jonas Tern, Portugal. Jag tänker ju sådana spelare som har varit med på det stora. Men de har ju inte den utbildningen som man vill. Men de har ju den erfarenheten.
Ja. Men då måste man blanda det med utbildningen. Va? För att utbildningen är oerhört viktig. Alltså, du kan aldrig ta bort din utbildning. Det har vi gått. Det har jag lärt. Det är min utbildning. Den är oerhört viktig. Va? Och du måste kunna säga att har de den utbildningen eller har de bara erfarenheten? Va? Har de bara erfarenheten? Det kanske inte räcker. För du måste ha en utbildning. Det är ju samma sak i vilket yrke som helst. Fotbollstränare och fotbollsspelare då är ju ett yrke som egentligen alla kan. Och det är ju inte fantastiskt egentligen. Det är det enda yrket som alla kan. Men om vi ska nå någonting så måste vi också försöka klargöra vad är det som är fotbollskunskap? Vem besitter kunskapen? Och hur kan vi utnyttja den kunskapen tillsammans med erfarenheten för att utveckla? Idag är det lite mycket olika läger och åsikter.
Men jag tycker snarare det är en total avsaknad av debatt. Alltså,
ja,
det är så tyst i fotbollssverige. Ingen vågar sticka ut. Alla har åsikter och kan säga till mig att du vet ju att förbundet de gör så, det är för jävligt, men du får inte citera mig på det. Alltså, ingen vågar kliva fram för man är så rädd.
Ja. Jag kan säga att jag är rädd, inte dum, men jag kan ta min egen klubb. Det är lättare än så här förbund. Jag tycker man ska tillvarata. Man behöver inte ha... Det ska aldrig vara att... Om vi tar 79, man ska ha beslutsposition. Men de ska alltid finnas, de som har kunskapen och erfarenheten, i en rådgivande funktion. Alltså i ett råd som man kan gå till när man själv vill. Om vi ska ha ett beslut, kan vi inte höra... Hur ser ni på det? Vad tycker ni? Och då ska det vara de personerna. Om man nu får säga så här att MFF i samhället, vi sitter med Jan-Olof Kindvall, var med 79, Per Ågren, tidigare sportchef, Staffan Tapper som har varit nere på ungdomssidan. Om du tittar på våra civila karriärer också, vilket jag tycker är viktigt, så är det advokat, ekonomiansvarig och bankchef. Alltså vi har civila karriärer i vår utbildning som då kan hantera frågor på ett annat sätt, tror jag. Och det är också en viktig bit att du har en kunskap om samhället och samhällsfrågor runt omkring fotbollen. Så du inte bara isolerar hur du ska kicka en boll eller hur du ska dämpa den. Du måste se det i ett större perspektiv. Och där skulle man ha nytta av oss.
Tror du att vi ser en liknande framgång i landslagssammanhang för Sverige inom rimlig tid?
Det tror jag alldeles säkert vi gör. Det kommer att gå. Att Sverige är ett sånt land. Det börjar i cykler, har vi sett tidigare. Och det kommer fram. Jag ser på ungdomssidan, jag ser spelare. Det kommer, jag tror att det kommer de här generationerna. Vi är inte där varje år. Nu är vi kanske lite besvikna, vi är lite nere i den här Zlatan-generationen. Men vi ser här på U21-laget, där är karaktärspelare tycker jag. Det kommer komma igen, det är helt klart. Va? Fotbollen är stor i Sverige. Det ser vi på landslaget. Vi ser det på klubbnivå. Vi ser det här nere i Malmö nu. Fjolåret, vad som hände när det blommar upp lite. Så, puff, så kommer intresset. Är det stort innan så blir det bara ännu större.
Då tackar jag för mig.
Du är välkommen. Tack ska du ha.
Åt åldrande går det inte att göra någonting. Vi blir alla äldre, vare sig vi vill eller ej. Och det kan ju vara lite jobbigt. Men det är hoppfullt att träffa en person som Staffan Tapper, som ju har passerat pensionsåldern, men som fortfarande brinner för saker och ting. Som har visioner, som har en vilja. Och samtidigt också har en respekt för det som har varit. För när vi har gjort klart intervjun så guidar han mig runt i ett utrymme där på Swedbank Stadium. En lås skulle man väl kalla det antagligen. Där det hänger massa grejer från olika resor som Malmö FF har gjort. För att visa klubbens förflutna. För han har ju rätt i att man måste veta vad som har hänt tidigare för att förstå en klubbs storhet. Och det gäller att förstå, folk förstår det. Både de som jobbar i klubben och de som spelar i klubben och de som står på läktaren. Och de flesta på läktaren har ju en hel del koll. Men kanske man inte har det om man är en nyinvärvad spelare, antingen från utlandet eller någon annan del av Sverige. Då måste man ju förstå vad det innebär att spela för Malmö FF. Och det jobbar Staffan Tapper stenhårt för. Och jag gillar det. Och det går att ta på hans entusiasm. Det var en häftig vistelse på Malmö stadion, säger jag felaktigt. Det heter ju Swedbank stadion numera. Malmö stadion ligger bredvid. Men det var en häftig upplevelse att träffa Staffan Tapper och få del av hans energi som verkligen gick åt topp. Podden kör vidare. Det är nostalgi. Tema som gäller svenska mästerskap som både gått bra och dåligt. Mellan 13 juli och 17 augusti. Sex olika spelare berättar om sina mästerskap. Det är bara in och leta på fotbollskanalen.se eller iTunes, Acast, podcaster eller var ni nu hittar era poddar. Eller så gör man det enkelt för sig och går in och googlar Lund, L-U-N-D-H. Konstigt nog tror jag inte den kommer fram lika givet på om man googlar mitt förnamn. Men det kanske den gör också. Men testa, den heter ju Lund. Varför den nu har döds i det? Det bara blev så helt enkelt. Och där hittar ni fler avsnitt och det är bara att haka på. Och som vanligt är jag tacksam för alla hejarop och jag tar även kritiken och alla frågor ni har. Bäst är Twitter, Instagram där jag har samma namn, Olof Lund i ett ord, eller mail olof.lund@tv4.se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.